Allmänt om hardjur. Hardjuren skiljer sig från gnagarna genom att ha 4 framtänder i överkäken. 2 större och bakom de 2 mindre som är helt omgivna av emalj. Våra 3 svenska arter är främst nattaktiva. De har långa öron som kan röras oberoende av varandra, kort svans samt kraftiga och påfallande långa bakben. Kring nosen och över ögonen har hardjuren långa känselhår. Även den kluvna överläppen är ett känselorgan. Syn- och luktsinne verkar vara mindre utvecklade eftersom de inte reagerar lika starkt på människovittring som andra däggdjur och normalt inte upptäcker en orörlig jägare som står relativt öppet. Hardjuren är anpassade till växtföda genom en mycket stor blindtarm som kan rymma upp till 10 gånger så mycket som magsäcken. I blindtarmen bryts cellulosan ner med hjälp av bakterier. Blindtarmens innehåll lämnar kroppen i form av mjuk spillning som hardjuren äter upp för att kunna tillvarata de näringsämnen som bildats i blindtarmen. Först därefter lämnar återstoden kroppen tillsammans med osmältbara beståndsdelar i form av de hårda pärlor vi känner igen som har- eller kaninspillning. Vildkaninen gräver bon i marken och föder ungar som är nakna och blinda. Våra 2 hararter bygger däremot inga speciella bon. Ungarna har vid födseln i gengäld fullt utvecklade ögon och öron och förmåga att röra sig kort därefter. Priset för detta är längre dräktighetstid och färre ungar. Till en början ligger ungarna i kullen tillsammans när honan är borta. Men när de har vuxit något sprider de sig inom ett begränsat område och trycker var för sig. På så sätt minskar risken att hela kullen ska tas av ett rovdjur. Honan besöker ungarna och ger dem di endast en gång per dygn. Man ska således inte försöka rädda en harunge som man finner ensam och till synes övergiven. Harar och i synnerhet vildkaninen kännetecknas av snabb förökning och de är viktiga bytesdjur för många rovdjur och rovfåglar, till exempel räv, mård, lo, duvhök och örnar. Deras försvarsmekanism är att hålla sig så väl dolda som möjligt genom att trycka, det vill säga ligga platt mot marken, och fly om de blir upptäckta. Hararna hybridiserar. Skogs- och fälthare hybridiserar, det vill säga korsar sig med varandra. Då är det nästan alltid en fälthare-hane som betäcker en skogshare-hona. Antagligen för att han är större och kraftigare och förmår köra bort rivaliserande skogshare-hanar. Hybridisering tycks främst förekomma i områden där fältharen relativt nyligen etablerat sig och kan då bero på en brist på partner av den egna arten. Eftersom hybriderna är fortplantningsdugliga förs de främmande generna vidare i populationen. Det kan på kort sikt få stora konsekvenser, men helt säkert är det inte. Om de främmande generna medför att individen får svårare att klara sig i konkurrensen kommer de att sorteras bort efterhand. Det är oftast mycket svårt att se om en skjuten hare är en hybrid eller ej. Fältharens päls kan variera och individer med framförallt ljusa partier på lår, kinder och haka tas ibland felaktigt för hybrider. För att säkerställa om en hare är hybrid krävs genetisk analys. Vårligt skådespel. Från tidig vår ser man ofta flera fältharar som jagar varandra ute på ett öppet fält. Det rör sig då om en brunstig hona som förföljs av ett antal förhoppningsfulla friare. Hanarna vill vara så nära honan som möjligt, men försöker samtidigt jaga bort varandra. De ställer sig ofta på bakbenen och boxas, ibland så att ulltussarna ryker. I harens spår. Harars och kaniners sätt att förflytta sig avspeglas i deras karaktäristiska spårlöpor. De rör sig ungefär som när vi människor hoppar bock. Först sätter de ner framtassarna, den ena framför den andra. Därefter pendlar de bakbenen framåt och placerar baktassarna bredvid varandra framför framtassarna. Sen tar de ett språng med hjälp av de kraftiga bakbenen och landar åter på framtassarna. Med hjälp av språnglängden kan man utifrån spåret avgöra hur fort djuret rört sig. I harens farliga värld gäller det att ta till alla försiktighetsåtgärder om man vill överleva någon längre tid. När haren betat färdigt fram på morgonkvisten och närmar sig daglegan vänder den tillbaka en bit i det egna spåret. Man brukar säga att den gör en lycka eller dubblar. Därefter gör den ett eller flera långa avhopp åt sidan innan den lägger sig till ro med uppsikt över spåret. Avsikten är givetvis att vilseleda eventuella rovdjur och upptäcka dem i tid. Samma teknik använder sig haren av när den vill skaka av sig en drivande hund. Knepet resulterar ofta i tappt, det vill säga att hunden tappar bort harspåret. En rutinerad hund reder oftast ut harens finter och drevet kan fortsätta. Sjukdomar hos hardjur. Fälthare-sjukan är en vanlig virussjukdom hos både fälthare och skogshare. Ofta ser man inga sjukdomstecken och hararna dör mycket snabbt. Pseudotuberkulos är en annan vanlig sjukdom hos harar som ger upphov till variga bölder i inre organ. Harpest är en bakteriesjukdom med hög dödlighet som ibland ses hos skogsharar. Den finns också i en mer kronisk form hos fälthare samt har noterats på flera gnagararter. Människor kan smittas, oftast via infekterade myggor, men också vid kontakt med smittade gnagare eller genom infekterat kött eller smittat vatten. Skjuter du en hare med variga härdar i inre organ kan du misstänka harpest. Haren bör då hanteras försiktigt och händerna ska snarast tvättas. Djuret bör skickas in för undersökning eller brännas upp. Stafylokockinfektioner förekommer vanligt hos harar och ses ofta som varfyllda bölder under huden, i kroppshålorna eller i muskulaturen. Sjukdomen smittar vanligen inte människa och brukar inte påverka harens kondition. Elakartat noseksem ses hos både skogs- och fälthare. Sjukdomen orsakas av en bakterie och yttrar sig som inflammerade, variga hudpartier med ofta hopklibbat hår runt nosen, könsorganet och ögonen. Sjukdomen upptäcks ofta först sedan haren fällts och påverkar sällan harens kondition. Noseksem smittar inte till människa eller hundar. Toxoplasmos är en akut sjukdom med ofta hög dödlighet som orsakas av en encellig parasit. Yttre tecken brukar vara blodigt skum runt näsborrarna. Koccidios orsakas av encelliga parasiter och är vanlig främst hos unga harar och kaniner. Dödligheten kan uppgå till en tredjedel av årets ungproduktion. Djuren smittas av parasitäggen via födan. Sjukdomen medför antingen kraftig diarré och snabb död eller långsam avmagring och död i utmärglning. Lungmask är en vanlig parasit på skogshare och i enstaka fall också på fälthare. Masken som inte går att se med blotta ögat lever i luftrören. Vid kraftiga angrepp leder sjukdomen till utmärgling. Det är ingen risk att hunden infekteras om den äter harlungorna. Kaninpest eller myxomatos är en virussjukdom som drabbar vilda och tama kaniner. Den uppträder som epizootier med mycket hög dödlighet. Typiskt för kaninpest är att ögonen svullnar och en kraftig hudinflammation uppstår. Huden runt ögonen, nosen, munnen och könsöppningen kan svullna upp på samma sätt. Kaningulsot är en mycket smittsam virussjukdom. Dödligheten är närmare 100%. Men en del smittade kaniner överlever och fortsätter att sprida virus. Smittade djur får feber, upphörd matlust, blodflöde från näsa samt kramper. De dör oftast inom ett dygn. Sammanfattning. Hardjuren är främst nattaktiva. Hörseln är god, men syn- och luktsinne förefaller mindre utvecklade. Vildkaninen föder nakna och blinda ungar i ett gryt. Harungar kan se redan vid födseln, har päls och ligger ensamma och trycker i terrängen. Harhonan besöker sina ungar för att ge dem di endast en gång per dygn. Innan haren lägger sig i daglega vänder den åter i de egna spåren samt gör ett eller flera avhopp för att göra spåret svårt att följa för ett rovdjur. De använder samma teknik då den jagas med drivande hund. Skogs- och fälthare korsar sig med varandra, men det är svårt att se på en hare om den är en hybrid eller ej. Skogshare. Levandevikt 2,5-4,5 kilo. Skogsharen är vårt lands enda naturligt förekommande hardjur och kallas därför ofta svensk hare. Den finns överallt i hela landet utom allra längst i söder, men är främst bunden till skogsmark. I fjällterräng och på skärgårdsöar håller den också till godo med snår av i första hand en. Förr fanns den också i det småbrutna jordbrukslandskapet, men är idag bortträngd därifrån i trakter där även fältharen förekommer. Om vintern blir skogsharen vit, men det är bara i norra Sverige som hararna blir kritvita. Denna typ, ofta kallad nordhare eller fjällhare, blir också störst. Södra Sveriges skogsharar får en blågrå vinterpäls och brukar kallas mohare eller blåhare. Skogsharens öronspetsar är alltid svarta. Pälsbytet styrs av dagslängden och speciellt i söder hinner hararna ofta anlägga vinterpäls innan snön kommit. De trycker då extra hårt i legan och inskränker också sitt fodersök eftersom de instinktivt känner sig obekväma och utlämnade i sin vita skrud. Honan föder 2 eller 3 kullar per säsong. Antalet unga per kull är sällan fler än 5. Parningen kan i södra Sverige ske redan i februari och första kullen föds då i april. I norr sker parning och födsel cirka 1 månad senare. Skogsharen är relativt stationär i bra biotoper som kärrkanter och områden med bärris och videsly, gärna i närheten av vatten. Dess hemområde sett över året kan dock uppgå till ett par hundra hektar. Skogsharen betar under vegetationsperioden många olika slags örter, gräs och blad. Vintertid är den hänvisad till kvistar och bark, oftast av björk, men gärna också av sälg, vide, asp och rönn. Att under vintern i omgångar fälla lämpliga småträd av dessa arter är ett bra sätt att förbättra hararnas vinterbete. Skogsharen kan skada små plantor av tall och gran, särskilt om de är uppdrivna i växthus. Den höga näringshalten tilltalar haren. Spillningen, de så kallade harpärlorna, är ett viktigt spårtecken när man vill undersöka förekomsten av skogshare, liksom harstigar. Längs en harstig är vegetationen avbetad i harhöjd, men växer högre upp ut över stigen nästan som ett tak. Barkgnag och avbitna kvistar och skott är andra spårtecken. Skogsharen är anpassad till snö och dess tassavtryck är därför större än fältharens. Skogshare jagas traditionellt med hjälp av drivande hund och i mindre utsträckning vid spårningsjakt. Sammanfattning. Skogsharen kallas också svenskhare eftersom den är naturligt förekommande i Sverige. Skogsharen trivs bäst i skogsmark men förekommer också i fjällterräng och på skärgårdsöar. På vintern blir skogsharen vit. Skogsharen får 2 till 3 kullar per år. Första kullen föds i april till maj. Kärrkanter och områden med bärris och videsly är goda skogsharebiotoper. Sommartid äter skogsharen gräs och örter. Vintertid kvistar och bark. Fälthare. Levandevikt 2,5 till 6,5 kilo. Fältharen förekommer inte naturligt i Sverige. Den infördes till Ven i Öresund på 1850-talet och i slutet av samma sekel till det skånska fastlandet, Mälardalen, Öland och Gotland. Sedan dess har fältharen spritt sig så att den nu finns i lämplig terräng upp till södra Norrland. Fältharen kallas också tyskhare. Fältharen är större än skogsharen och har förhållandevis längre öron. Till skillnad från skogsharen har fältharen svans med svart ovansida, vilket syns väl även från sidan. Färgen är varmare brun än skogsharens och fältharen behåller sin rödbruna päls året om. Längst i söder kan fältharen para sig redan i februari och den första kullen kan då födas så tidigt som i mars. En fältharehona hinner ofta med 3 och ibland 4 kullar under en säsong, var och en på upp till 5 ungar. Fältharen anses ursprungligen vara ett steppdjur och trivs bäst i öppna landskap. Den finner sig därför väl till rätta i jordbrukslandskapet, men också i omväxlande och bruten terräng, så länge där också finns inslag av öppen mark. Arten är inte anpassad till lika grov föda som skogsharen, även om den när annan föda tryter ger sig på att gnaga barken av kvistar och unga träd. Fältharen äter främst örter och gräs och lever under vintern i stor utsträckning av vallväxter samt höstvete och höstraps. När markgrödorna täcks av skarsnö får fältharen stor svårighet att finna föda. Man kan då se stora ansamlingar av harar när snön blåst undan från delar av ett fält med någon begärlig gröda. Dagen tillbringar fältharen i sin lega, nära platsen där den nattetid söker föda. Du ska söka den i stubbåkrar, plöjda fält eller tuvig gräsmark nära höstsådda fält eller vallar. Den vill ligga torrt, vindskyddat och med god utsikt. I ett böljande åkerlandskap är läsidan av sluttningar och slänter säkra hartillhåll, speciellt om de vetter åt söder. Haren trycker också gärna strax innanför kanten av en skog eller dunge som gränsar till en åker. Fältharens spårtecken är spillningskulor, legor och spår efter betning. Spårstämplarna är betydligt större än vildkaninens, men inte lika breda som skogsharens. Uppsprångs- och klappjakt är vanliga jaktformer på fälthare i jordbruksbygder. Och en del harar skjuts för stötande hund eller under jakt med kortdrivare och stöthundar. I skogsbygder dominerar jakten med drivande hund. En fälthare vill helst fly över öppen mark. Vägar är därför alltid bra pass vid stövarjakt. Och stöts en fälthare i lite högre vegetation in till en åker, flyr den så gott som alltid ut mot denna. Sammanfattning. Fältharen infördes till Sverige för drygt 100 år sedan. Idag förekommer den ända upp till södra Norrland. Fältharen får oftast 3 kullar under en säsong och den första kan födas redan i mars i sydligaste Sverige. Fältharen föredrar öppen mark, gärna jordbruksmark. Födan består främst av örter och gräs, samt om vintern även höstvete och höstraps. Dagtid trycker fältharen i sin lega, ofta mitt ute på öppet fält, men alltid nära den plats där den söker föda om natten. Vildkanin. Levandevikt 1,2-1,8 kilo. Vildkaninen infördes i Skåne i början av 1900-talet och till Gotland något senare. Idag finns den, förutom i utsättningslandskapen, i spridda förekomster i delar av Götaland, främst längs kusterna. En vildkanin är betydligt mindre än en hare och har kortare öron och ben. Jämfört med fältharen är en kanin mer gråaktigt brun och den har inte hararnas svarta öronspetsar. Den korta, fluffiga svansen hålls uppåt när kaninen skuttar iväg så att endast dess vita undersida visas. Tamkaninen har sitt ursprung i vildkaninen. Utsläppta eller förrymda tamkaniner parar sig med vildkaniner och ger lokalt upphov till kaniner av avvikande färg och storlek. Vildkaninerna gräver gryt i sandjord och annan lätt och torr jord. Gryten placeras gärna i någon slänt som vetter mer eller mindre åt söder. Ett kaningryt kan med tiden bli mycket omfattande med många hål. Kaniner är mer sociala än harar och bildar klaner om ett flertal individer med en dominant hane som delar samma gryt. Det finns oftast många gryt i en vildkanins hemområde och vid fara flyr den i regel till det som ligger närmst. Kaniner signalerar fara genom att trumma med baktassarna mot marken. I brist på lättgrävd jord kan vildkaniner bo i till exempel stengärdsgårdar, rishögar eller täta snår. Vildkaniner trivs inte i större skogspartier, men uppskattar smärre dungar med öppen mark runt om. De föredrar barrskog framför lövskog. Vildkaniner är mer aktiva i skymningen. Speciellt när vädret är fint föredrar många kaniner att ligga uppe istället för i grytet. De kan trycka mycket hårt i grästuvor och buskage och kan då vara svåra även för en rutinerad hund att finna. Kaninerna äter allehanda örter och gräs och gräver fram underjordiska växtdelar. Vintertid gnager de ofta bark från grenar och mindre trästammar. De kan vara besvärliga skadegörare i trädgårdar och odlingar. Honorna gräver särskilda yngelgryt där de föder de nakna och blinda ungarna och där dessa håller till den första tiden. Ett sånt bo består av en enkel gång som honan sluter till när hon lämnar sina ungar. Liksom harhonan diar hon sin avkomma bara en gång per dygn. Ungarna blir könsmogna vid 6 månaders ålder. En kaninhona kan på ett år hinna få 6 kullar om 4-6 ungar, ibland fler. Vildkaninens spårtecken är många. Gryten går inte att ta fel på och vegetationen är ofta nedbetad kring dem. Här och där på marken finner man kaninernas små, runda spillningskulor. Där kaninerna betar förekommer ofta små, uppkrafsade partier där en kanin grävt fram någon underjordisk läckerhet. Spårstämplarna liknar en hares, fast det är mindre. Jakten på vildkanin sker främst med hjälp av iller eller stötande hund. Smyg- och vaktjakt med kulvapen förekommer också, liksom jakt med stöthund. Sammanfattning. Vildkaninen infördes till Skåne och Gotland för drygt 100 år sedan. Kaniner gräver gryt i lättgrävd jord, men kan också bo i stengärdsgårdar eller täta snår. Örter, gräs och rötter är vildkaninens huvudsakliga föda, men om vintern gnager den även gärna bark. En kaninhona kan föda upp till 6 kullar på vardera cirka 5 ungar under en säsong.
Allmänt om gnagare. Gnagarna är en stor, skiftande och framgångsrik grupp mindre växtätande däggdjur. De kännetecknas av överkäken, så kallade gnagartänder. Dessa täcks av emalj endast på framsidan, växer kontinuerligt och slipas genom nötning så att emaljen alltid bildar en skarp ägg i framkanten. Smågnagare, det vill säga sorkar och möss, förökar sig mycket snabbt eftersom de tidigt blir könsmogna, föder stora kullar och fortplantar sig mer än en gång per år. Det gör att de är mycket tåliga för predation och att populationerna snabbt ökar när förhållandena är gynnsamma. Smågnagare är stapelföda, det vill säga den viktigaste födan för arter som räv, fjällräv, mindre mårddjur, de flesta ugglor och flera dagrovfåglar. De har stor indirekt betydelse för populationerna av många jaktbara arter, eftersom brist på smågnagare gör att predationstrycket på småviltet ökar markant. En del större gnagararter, hos oss bäver och bisam, är jaktbyten även för människan. Förr hade ekorren stor ekonomisk betydelse i Norrland. Dess vackra vinterskinn med blågrå rygg och vit buk, kallat gråverk, var en av landsändens viktigaste exportprodukter. Sammanfattning. Gnagare kännetecknas av gnagartänderna i överkäken. Smågnagare, som möss och sorkar, är de viktigaste bytesdjuren för de flesta av våra rovdäggdjur, ugglor och rovfåglar. Tillgången på smågnagare påverkar predationstrycket på småvilt. Bisam. Levande vikt 0,6-1,7 kilo. Bisam är en vattenlevande gnagare från Nordamerika. På grund av sin värdefulla päls infördes den i början av 1900-talet till Finland. Därifrån spred sig arten till Sverige omkring år 1950. Spridningen söderut längs den norrländska kustslätten sker med en hastighet av cirka 10 km per år. Artens frontlinje ligger nu i mellersta Norrland. Ett säkert tecken på bisamförekomst är de typiska hyddorna. Det finns inget klimat- eller miljömässigt hinder för bisamens fortsatta spridning söderut i vårt land. Arten förekommer till exempel idag i stora delar av kontinentala Europa och södra Danmark. Bisam kallas ibland för bisamrotta, men den tillhör familjen sorkar. Arten kan anpassa sig till de flesta vatten, allt från skärgården till inlandets grunda träskmarker. Det är ett skymnings- och nattdjur och simmar och dyker bra. Bisams naturliga fiender är räv, mårddjur och vissa rovfåglar. Bisam etablerar sig helst i grunda, vegetationsrika sjöar och använder stora mängder vattenväxter, främst starr, fräken och säv, som föda och för att bygga hyddor. Dess stackformade bo kan ha en diameter på upp till 2 meter och en höjd av 1 meter över vattnet. Bisam bygger också mindre hyddor som används som matförråd. Vid strömmande vatten grävs bot vanligen i strandbrinken. Genom att bisam effektivt förmår beta ner vegetationen i igenväxande sjöar har den sett som ett positivt inslag i miljön. Täta vegetationsbälten bryts upp och blir mer omväxlande med en mosaik av klarvattenspeglar, vilket bland annat gynnar simänder. I vissa vatten kan dock dess påverkan bli så kraftig att vegetationen helt försvinner. Bisam är i huvudsak vegetarian, men äter ibland även vattendjur som snäckor och musslor. Den lever liksom bäven i ett familjerevir som markeras med ett myskdoftande sekret. Honan föder 1-2 kullar per år med 5-10 ungar i varje. Första kullen föds under senare hälften av maj eller början av juni. Ungarna blir könsmogna våren efter sin födelse. Vilka sjukdomar som förekommer bland bisam i Sverige är relativt okänt. Men harpest drabbar även bisam och dödligheten kan bli mycket hög. Får jagas hela året. Bisam tillhör de viltarter som får jagas hela året. Jakten sker vid islossningen som smygjakt från båt. Vapnet är en klass 4 studsare. Simmande kan en bisam förväxlas med en bäver, men inte på land. Bisam är betydligt mindre och kännetecknas av den smala och från sidorna tillplattade svansen, som är nästan lika lång som kroppen. Vid jakt på våren är den rostbruna pälsen med sin ljusare undersida fullhårig och värd att tas tillvara.
8-10 skinn räcker till en så kallad bisammössa. Köttet går också att använda och anses väl så bra som bäverns. Sammanfattning. Bisam har spritt sig till norra Sverige från Finland. Arten trivs bäst i grunda och växtrika sjöar. Bisam bygger stackformade hyddor av vattenväxter eller gräver ett bo i strandbrinken. Bäver. Levande vikt. 1-åring 5-10 kilo. 2-åring 10-17 kilo. Äldre 17-25 kilo. Bävern var förr ett mycket eftertraktat vilt och bäverskinn under lång tid en viktig handelsvara. Allra värdefullast var dock bävergäll. Bävern jagades därför intensivt. Någon gång mot slutet av 1800-talet dödades de sista bävrarna i norra Sverige. Genom utsättning av norska bävrar har dock arten återintroducerats med stor framgång. Bävern förekommer idag i nästan hela landet i en växande population. Bävern är speciell både i fråga om utseende och om levnadssätt. Den är väl anpassad till ett liv i vatten. När bävern simmar hålls de små framfötterna tryckta mot kroppen medan den driver på med de stora bakfötterna som har simhud. Bävern styr med sin karaktäristiska platta och fjälliga svans. Den kan stanna upp till 15 minuter under vatten. När en simmande bäver upptäcker en fara slår den ett kraftigt slag med svansen mot vattenytan som varningssignal. Bävern är den enda viltart i Sverige som kan fälla träd och skapa egna skyddande miljöer genom dämning av vattendrag. Med sina stora gnagartänder är den kapabel att fälla även grova träd som den använder som mat och byggnadsmaterial. När bävern dämmer upp en bäck skapas ett naturligt viltvatten som även gynnar andra arter. Fördämningarna byggs oftast i mindre bäckar där bävern vill skapa jämnt vattenstånd och tillräckligt vattendjup för att kunna lägga upp ett vinterförråd av mat. Det består av grenar och stamdelar som förankras i botten utanför hyddan. Bäverns bo kallas bäverhydda. Den kan vara av olika slag men har alltid en ingång under vattenytan. En så kallad älvhydda gräver bävern ut i branta stränder medan den konformade bäckhyddan iordningställs av hopsamlat material, stamdelar, kvistar, pinnar, jord och dy. En älvhydda kan även ha en utgång som mynnar på land. Över ingången från vattnet lägger bävern ett tak av stamdelar och kvistar som täcks med jord och dy. Taket isolerar mot kyla och skyddar mot erosion. Bäckhyddor byggs där stränderna är så flacka att bävern inte kan gräva. De kan bli upp till 1,5 meter höga. Oberoende av slag av hydda finns i denna alltid en mindre vattenbassäng, matplats samt en eller flera sovkammare. Luftväxling sker genom hyddans tak. Bävern parar sig i februari-mars och ungarna föds i slutet av maj eller början av juni. De diar i 10 veckor men äter fast föda redan efter 4. En bäverkoloni hyser vanligen 3 årsklasser. Förutom föräldraparet även deras 1- och 2-åriga ungar. När den gamla honan föder utvandrar de äldsta ungarna för att söka egna revir och bilda par. En bäver vandrar vanligen inte längre än en mil. Bävern är en nattaktiv växtätare. Stapelfödan utgörs av bark, blad och finare kvistar från olika lövträd, främst björk och asp. Sommartid består födan i stor utsträckning av örter. Reviret markeras med sekret från olje- och gällpungarna som sitter parvis vid analöppningen i ett hudveck under svansroten. Här sitter även bäverns könsorgan som inte syns från utsidan. Bäverns bildning påminner om stora harpärlor men hittas sällan på land. Spårstämpeln är mycket karaktäristisk och ses på stränderna eller vintertid i snön när bävern gått upp för att fylla på matförrådet. Bakfoten är cirka 15 cm lång och 10 cm bred. Framfoten är bara ungefär en tredjedel så stor. Den vanligaste dödsorsaken hos bäver är utmärgling till följd av foderbrist. En annan vanlig dödsorsak är drunkning. Bävrar fastnar i fiskeredskap, dammkonstruktioner eller andra onaturliga föremål under vattnet. Bävern har få naturliga fiender men faller ibland offer för björn eller varg. De vanligaste spårtecknen efter bäver är annars de karakteristiska bävergnagen. fällda träd, spetsiga stubbar med spånor runt omkring, avgnagda kvistar, släpstigar, dammar och hyddor. Bävern jagas huvudsakligen på våren, antingen vid smygjakt från båt eller genom vaktjakt in till bäverdammar och matplatser. Både kött och skinn kan tillvaratas. Kulvapen av lägst klass 2 får användas. Bävergäll. Bävergäll är en gulaktig massa från ett par pungar vid bävens könsorgan. Den såldes förr på apotek och ansågs hjälpa mot de flesta sjukdomar. Gällen har haft stor betydelse som doftämne i parfym. I stark utspädning beskrivs lukten som en varm och rökig läderdoft. Den förädlar också dofterna av övriga ingredienser i parfymen. Idag har gällen ersatts av syntetiska mysker, men bävergäll används än idag som brännvinskrydda. Man ska dock ha ett härdat smaksinne för att uppskatta denna variant på jägarbrännvin. Att gällen var den främsta orsaken till att bävern utrotades är lätt att förstå om man studerar vad jägare i gamla tider fick betalt för den. På 1830-talet betalades 4-7 riksdaler för ett par pungar. En dräng tjänade då 3 riksdaler i månaden. Sammanfattning. Bävern var utrotad i Sverige men återinfördes från Norge. När bävern simmar driver den på med bakbenen och styr med den platta svansen. Vid fara slår bävern svansen mot vattenytan. Genom att dämma upp vattendrag kan bävern skapa en egen skyddad miljö. Bävern lägger upp vinterförråd av grenar som förankras i botten utanför hyddan. En bäverhydda har alltid en ingång under vattenytan.